Jag tänkte stå här och predika idag för att jag ska ha en lite mer personlig predikan idag. Så det blir lite annorlunda. När folk frågar var jag kommer ifrån och var min tro kommer ifrån och varför jag är troende. Eller när de undrar hur jag blev pastor. Hur kommer det sig att du blev pastor? Då tar min berättelse sin början ungefär så här. Så här brukar jag säga. Att jag föddes och växte upp i en turnébuss. Jag vet inte hur mycket jag egentligen åkte i den där turnébussen. Mitt minne och min känsla som barn var att jag var där jämt. En glad tid. En i mitt minne idealisk tid. Alla var vänner. Det var kärlek, det var gemenskap, det var tro, det var sång, det var glädje, det var spännande, det var äventyr. Där fick jag höra om Gud. Där fick jag höra om Jesus. Jag sov på första bänkraden i en sovsäck framför högtalarna, mitt under konserterna. Mina föräldrar var med i en kör som heter Gea Gospel, som flera av er här också har varit med i och lyssnat till kanske. Men där växte jag upp, åtminstone mina första år. Och fick med mig mycket. Sen så kom jag hit. Vad kan jag ha varit? 6-7 år. Ni minns kanske bättre än jag, en del av er. Jag kom hit, började gå i söndagsskolan hos Vanja först faktiskt. Lennart som sitter där var pastor och min egen far likaså. Och jag vet att jag har haft fler av er som söndagsskolelärare. Och någonstans där ganska tidigt kan det ha varit Irja kanske som uttryckte att jag nog kommer att bli pastor. I söndagsskolan, ja. Nej, har jag alltid sagt. Så länge jag kan minnas. Pastor ska jag inte bli. Ibland känns det som att jag säger det fortfarande. Pastor ska jag inte bli, för det är ju pappa. Och det fanns ett stort motstånd i det hos mig. Men hur som helst, där i söndagsskolan, man ska ju inte skryta och sådär, men jag har ändå en känsla av att jag var nog bäst i söndagsskolan i alla fall. Irja nickar instämmande, så det kanske var sant. Jag minns särskilt en gång vi var på söndagsskoleläger på Hjälmsjövik. Och vi hade en stafetttävling. Det var allt möjligt, man skulle springa och hämta vatten med svampar och fylla hinkar från sjön och så vidare så. Och vårt lag, vi låg sist. Vi kommer fram till sista stationen. Det är en bibeluppslagningstävling. Någon har skrivit en saga och klippt bort ord och satt dit bibelord istället. En sån här, ja, bibelreferenser. Och vi ska slå upp i Bibeln och hitta det rätta ordet och föra in. Vi är sist. Det är jag och Niklas Renstig som ska göra detta. För er som känner Niklas, så är han väldigt bra på att tävla. Men rollfördelningen var klar. Vem som skulle göra vad i den här tävlingsmomentet. Jag slår i Bibeln. Och Niklas säger vad jag ska leta upp och skriver. Så vi sätter igång. Vi kommer sist in i detta momentet. Såklart. Ni förstår ju själva vart jag är på väg. Vi vann ju tävlingen. Det var ingen som hade en chans mot pastorssonen i att slå i Bibeln. Ett kärt minne för mig på många sätt. Men pastor, det ska man ju inte bli. Nej, inte alls. Jag hade en ganska stark tro på den tiden. Den var ganska grundmurad. Det är inte lätt att gå i skolan alltid. Känslan var på Elinebergsskolan där jag gick i högstadiet att ja, förutom min stora syster så är jag nog den enda som är kristen här. Det var nog inte helt sant, men upplevelsen var så. I gymnasiet var det inte mycket bättre. Tydligen så var det någon som hade startat en kristen skolgrupp, men det missade jag. Eller jag kanske var med någon gång, jag vet inte. Men i alla fall, vi hade religionsundervisning i skolan. Och kan ni tänka er, jag tror jag hade Sveriges sämsta religionslärare, faktiskt. Jag har ju varit nu på Tycho Brahe-skolan och besökt Hille som är religionslärare där och fått komma in. Och jag ser att hon är en mycket bättre religionslärare än vad jag hade. Den här religionsläraren, hon hade mest sina egna tankar och teorier om varför det var si och så. Maria, hon badade nog inom balja som en soldat hade badat i tidigare. Och därför blev hon gravid och så vidare och så vidare. Och det var isflak som Jesus gick på. Och jag kände bara så här, men skriv av allting som en saga istället för att försöka hitta på andra saker. Och det var, ja, det var mycket flummigt också som hon tyckte var mycket mer spännande. Och det gick ju en estetklass som jag gick i. De gick ju igång på det och tyckte det var spännande. Jag hade en jättebra kompis som hette Erik. Vi satt längst bak i klassen. Vi var förmodligen de som kunde mest om religion. Han var fullkomlig ateist. Närmast nihilist och tyckte att allting var meningslöst. Han var inne i en mörk period. Han läste Nietzsche och filosofi och grejer. Och jag kunde ju Bibeln. Och vi var goda vänner, så vi satt längst bak och undervisade varandra. Och diskuterade och filosoferade. Och borde kanske fått högsta betyg egentligen. Vi klarade oss med knappt godkänt. För vi var inte med i resten av undervisningen. Och det måste man ju vara, eller hur? Mm. Men i alla fall. Min tro var fortfarande grundmurad. Jag åkte på kristendomsskola på Stenungsön och började åka på massa konferenser på egen hand. Vi hade ju alltid åkt till Hönökonferensen som familj och många härifrån. Men nu började jag åka själv. Jag åkte till Nyhemskonferens och var på kristendomsskola. Jag åkte till Hönökonferensen själv. Jag åkte till frizon och teamevangelisationsläger och så vidare och så vidare. Och där började någonting hända. Jag som alltid varit så grundmurad i min tro började vackla. För där var det en massa människor som hade blivit kristna senare i livet, inte vuxit upp i den här trygga, fina miljön. Och de uttryckte sin tro på ett helt annat sätt och var så väldigt övertygade på många sätt. Och hade frälsningsupplevelser och sånt hade jag liksom bara hört talas om men inte tagit så stor notis vid. Där började det komma tvivel. Men är jag kristen på riktigt? Jag har ju inte upplevt alla de där sakerna. Har jag känt helig ande så som de uttrycker det? Och det blev smått jobbigt. Jag kommer ihåg man fick räcka upp handen för de som vill ta emot Jesus och bli frälst. Det har jag säkert gjort 20 gånger i tonåren. Bara för att vara säker på att jag är frälst. Att jag faktiskt är en kristen. Men det satte sig liksom aldrig riktigt. Osäkerheten fanns kvar. För det blev ju ingen förändring så där som de pratade om. Oh, mitt liv blev förvandlat när jag mötte Jesus. Mitt liv blev inte förvandlat när jag räckte upp handen. Det hände absolut ingenting. Ja, man försökte ju låtsas lite ibland. Man kunde ju sträcka på händerna lite mer. Och jag vet på kristendomsskolan så hade vi en speciell herre som lärare som bad oss att gå ut i skogen en och öva på tungotalet. Det släppte ju inte för någon. Men jag kunde ju inte komma tillbaka och säga att det inte hade hänt någonting. Så det fick jag ju fejka ihop och berätta för de andra att jo, det går visst. Man har ju ett visst ansvar för sina vänner också som pastorsson. Och hjälpa dem i deras tro. Men också för att jag så gärna ville. Jag ville så gärna också vara med i det där. För jag ville så gärna ha en tro och vara säker på den. Jag började följa en särskild pingstpredikant. Och åkte dit där han var. Och predikade. Och det hände de mest fantastiska sakerna i hans berättelser. 800 blinda bulgarier som fick sin syn tillbaka. Och 5000 människor i Afghanistan som föll till marken. Och jag säger inte att någonting av det inte är sant. Det låter som att han kanske har kryddat sina berättelser lite. Men jag har ingen anledning att ifrågasätta det vare sig då eller nu. Men jag ville ju vara med om det också. Jag ville också bli slagen till marken av den heliga ande. Jag ville också få min syn, inte tillbaka men åtminstone för första gången, få se och uppleva och faktiskt få känna mig säker. Är jag kristen eller inte? Vi var i Gnosjö på en ungdomskonferens. Han hade ett seminarium, den här predikanten, och jag gick dit och lyssnade. Och efteråt så var det dags för förbön, och de radade upp sig en rad förebedjare och vi fick komma fram. Givetvis så stod han där. Jag gick fram, jag positionerade mig väldigt tydligt och exakt så att jag skulle hamna framför honom, så att han skulle be för mig. För jag hade fått in det i mitt huvud, ja, men om bara han gör det, då kommer det ske. Och jag ser hur han ber för dem före mig. De faller till marken en efter en och jag känner, yes, idag är det dags. Nu kommer den heliga ande till mig. Nu kommer jag få den där upplevelsen och vara förvissad för evigt om att jag har en plats i himlen. Att jag är kristen. Han kommer fram till mig och han ber lite sådär intensivt. Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång, men det är lite intensivt. Man känner det är en laddning liksom. Och jag står beredd. Jag spänner mig inte eller något sånt där. Jag är beredd liksom. Kom, ta emot. Och så känner jag hur han lägger mig ner på marken. Jag faller inte. Jag gör inget motstånd. Jag försöker vara så öppen jag kan. Men där ligger jag och väntar. Och väntar. Och väntar. Och börja fundera på hur länge ska man vänta? När är liksom helig ande klar med en? När är det kristet korrekt att stiga upp igen? Jag känner att jag är lite kissnödig. Och reser mig och går därifrån. Besvikelsen är total. Inte ens han, inte ens där får jag förvissning om att jag är kristen. Jag åker hem, tar studenten strax därefter, rycker in i lumpen. Jag tar med mig min bibel som jag alltid brukade göra när jag var ute och reste. Jag la in den i skåpet första dagen. Rörde den inte förrän dagen jag åkte därifrån. Jag kom ju hit ibland på söndagarna, hängde med kompisarna. Men det var en ökenperiod i mitt liv. 2 veckor efter jag hade muckat från lumpen så söker jag till teologiska högskolan för att börja läsa teologi. Definitivt inte för att bli pastor, kan jag säga. Jag vet inte riktigt varför, men intresset fanns ju där. Och någonstans i min efterkonstruktion så tänker jag att det jag inte hittar på andlig väg, ja, men det får jag väl söka på intellektuell väg. Så jag kommer dit, hamnar bland alla pastorskandidater. Och de tänker ju förstås att jag ska bli pastor, för det ska ju alla andra bli. Jag får ett brev från rektorn där det står att hon vill att jag ska komma ut och predika i Söderköping. Aldrig i livet. Jag är rädd för att prata inför folk. Jag har scenskräck, trots att jag har gått musik och spelat gitarr, men det är lite annorlunda. Men stå och prata och dela med sig av mina tankar, det kan jag fortfarande känna smått obehag för ibland, ska ni veta. Jag har vant mig lite just vid predikandet. Men jag gör det. För min kompis övertalar mig. Klart du ska göra det. Okej då. Så jag sitter och skriver predikan hemma med en hand på datorn och pappa i telefon på andra handen. Jag åker dit och det blir ganska bra. Och sen så leder en sak till en annan. Jag predikar fler gånger. Det känns bra och det går bra. Jag kommer hit och predikar och ni gillade det. Tror jag. Första gången. Det var lite kort kanske. Och sen så blev det så att nej, men jag vet inte riktigt. Vad ska jag bli? Ska jag bli pastor eller inte? Jag kände ju någonstans att gåvan fanns där. Så jag skickade in papperna till baptistsamfundet då. Och så tänkte jag, jag lämnar det i Guds händer eller i deras händer så får någon annan bestämma. Och de tyckte ju definitivt att jag skulle bli pastor, så så blev det. Men kan man bli pastor utan att vara säker på om man faktiskt är kristen? Alltså jag hade ju min kristna identitet. Jag hade ju kvar det som jag växte upp i. Jag hade ju kvar det. Men jag var ju inte, fortfarande inte övertygad. Jag hade ju inte fått den där upplevelsen. Jag hade ju inte upplevt Gud och Jesus på det sättet som alla andra verkade göra. Och jag blev pastor. Jag ordinerades. Jag arbetade i församling. Undervisade ungdomar. Kunde känna mig lite falsk ibland. Oftast gick det bra. Men jag hade fortfarande den där gnagande känslan. Särskilt när man åkte iväg och träffade alla de där andra igen. På olika pastorsträffar eller vad det kunde vara. Sen en dag när jag stod och predikade. Mitt i predikan, jag hade en predikan om något helt annat. Så bara slog det mig. Tanken. Och känslan. Din tro, Fredrik. Så som den ser ut. Det är din relation med Gud. Och den duger. Du behöver inte bli något annat. Du behöver inte tro på något annat sätt. Du kan inte tro på något annat sätt. För så som du tror just nu, det är ju så du tror. Och visst, kommer det in något annat på vägen som förändrar din tro, ja då förändras den. Men din tro, så som den ser ut just nu, det är din relation med Gud. Och den duger. Och det händer mitt under predikan. Och jag fortsätter att predika om vad det nu är, annars vad jag predikade om. Men det slår mig så starkt och det blir som en kärleksvåg i mig. Och jag får på något sätt i alla fall en föraning om den där känslan och det som de talade om. Ett par år senare så åker jag iväg och sitter i ett träd på kristendomsskolan uppe på Sjövik. Och vi har en sån här vandring där olika ledare ska berätta om sin tro och sin väg till tro. Och jag berättar den här berättelsen. För grupp efter grupp efter grupp efter grupp. Jag tror det var 7-8 grupper. Sen efteråt på andakten på kvällen så sitter jag ganska långt bak i en av bänkarna. För det var inte jag som ledde den då. Så kommer det en ung tjej fram. Eller bak och sätter sig bredvid mig och sa: det där du sa om att min tro duger. Det var precis det jag behövde höra. Det är aldrig någon som har förklarat tro för mig på det sättet. Att min tro duger som den är. Och det var just det jag sa till henne. Och det hade jag en andakt om några dagar senare igen. Att din tro är din relation med Gud. Och den duger. Kärlekens väg, vad är det? Det är vägen till korset. Han dog för våra synder, brukar man ju säga. Så vad är synd då? Missa målet har vi fått lära oss. Bryta mot Guds bud. Ja, vad är Guds bud? Jo, enligt Jesus så är det det som jag sa i texten. Att det finns ett enda bud. Det finns många bud i Gamla testamentet. Men Jesus ger ett enda bud. Att vi ska älska varandra. Och då tänker jag att finns det ett enda bud så finns det en enda synd. Och allt vi gör, gott som ont, kan sammanfattas i detta enda. Bidrar mitt liv, mina gärningar, mina ord och mina tankar till detta? Lever jag mitt liv och blir mitt livs konsekvenser detta? Att kärleken i världen blir större och inte mindre. Jag tänker att det gäller oss kristna som icke-kristna. Och även de 10 budorden i Gamla testamentet går enkelt att sammanfatta i detta. Du får gärna testa mig på det efteråt om du vill. Jag har tänkt igenom det. Men det går att sammanfatta i detta enda bud. Att vi ska älska varandra. Men kan det verkligen vara så enkelt? Undrar jag ibland. Kan det vara så att allting så banalt kan förklaras med kärlek? Det blir kanske lite tjatigt. Men betänk på vad Johannes skriver i sitt brev. Att Gud är kärlek. Eller vad Paulus skriver i sitt brev till Korintierna. Nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Så ett enda bud. Att älska. Ett enda bud. Och sen finns det ett enda uppdrag också. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och där kommer jag in på vad min pastorsgärning handlar om. Det här med evangelisation är ju ett svårt begrepp. Och det är någonting som är svårt. Många som tycker det idag. Hur ska jag berätta om min tro? Jag kan ju inte svara på alla frågor i Bibeln. Jag vet inte riktigt hur jag ska berätta om vad och vem Jesus är. Jag känner mig osäker. Jag kanske känner mig osäker på min tro. Ja, tro mig, det har jag gjort många gånger. Men då tänker jag på alla de här möten som jag har haft med de här ungdomarna. De här samtalen jag har haft med dem inför att de ska döpas. Där de gått med tvivel. Ska jag döpa? Ska jag inte? Är jag kristen? Är jag inte? Tror du på Gud? Frågar jag. Ja, säger de. Men jag vet inte om jag tror på allt med Jesus. Att han gick på vatten och så vidare. Då brukar jag säga som min lärare i missionsvetenskap sa. Kanske gick Jesus på vattnet. Men oftast åkte han båt. När Jesus gör sina under. Det är inte för att det ska vara häftigt och mäktigt. Han vill säga någonting. De förstärker någonting. Jag brukar säga. Men lägg det åt sidan för ett tag. Och fokusera på vad du faktiskt tror. Det är inget inträdesprov att bli kristen. Att bli kristen är att ta en vandring och att acceptera att min tro är min relation till Gud och den duger. Viljan att vilja söka och förstå vem Gud är. Och när du har accepterat det, då kan du påbörja ditt lärjungaskap. Så evangelisation och det här missionsuppdraget, det handlar först och främst om att dela med sig av och visa på sin egen tro först och främst. För du har inget annat att visa. Du kan läsa på allt om Bibeln och sådär och berätta om det. Men ligger det inte här så hjälper det inte. Det är det som finns här. Som vi får dela med oss av. Och för mig blir det väldigt enkelt att sammanfatta i detta enda bud. Att vi ska älska varandra. Det är det vi gör när vi lever för Guds rike. För om Gud är kärlek, så är Guds rike platsen för den kärleken. Och där vill jag nu då sluta cirkeln för den här predikan. Sluta där jag började och visa hur min kärlekens väg ser ut. Hur min bön ser ut. Och den tar fortfarande sin plats där i turnébussen. Som jag brukar säga att jag växte upp i. Den där tron som jag nu vet att den duger. Det finns en sång som den här kören sjöng. Som säger det mesta av vad min tro handlar om och går ut på. Som säger det mesta av vad jag vill förmedla. Det är min dagliga bön i fastan, men varje dag.